startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Herre, så tackar vi dig för den här kvällen. Tack Jesus, Herre, för att du är här just nu. Tack Jesus, Herre, för att du är här med din heliga ande. Och vi kan säga här är vi redo att ta in det du vill säga till oss ikväll, Herre. Vi bara tackar dig Jesus, Herre, för att du har frälst oss. Du har fyllt oss med din heliga ande. Du vill göra någonting nytt ikväll. Bara du Jesus vet vad det är för någonting. Vi vet att du har en plan. Du har ett kall för våra liv. Du har en längtan efter att se oss blomma ut, växa till, komma till insikt om vem du är, ditt djup, ditt bredd, vem du verkligen är. Och just nu så säger vi, Herre, här är vi redo att ta in och lyssna på det du vill säga till oss, Herre. Herre, så bara ber vi att bara för några minuter här, de här minuterna vi har tillsammans, lägger vi just nu lite grann allting åt sidan och vi bara ägnar oss åt dig. I Jesu namn vi ber. Amen. 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 Ja, men hörrni, kul att få tala till dig ikväll med rubriken Jesus kallar mig. Och nu har jag den i mig-form, jag menar ju dig. Är du med? Nej, okej, okay, det var bara en. Jesus kallar mig. Ja, är det någon som kan säga Jesus kallar mig?
Jesus.
Snyggt. Usch. Snyggt. Ja, men superbra. Då tänkte jag vi ska läsa ett bibelord som står i Matteus 28. Och det är så bra att ni är på hugget och att ni är glada och nöjda över den här dagen. Men det finns så mycket mer på den här dagen. Den är inte slut än. Den har bara börjat. Då står det så här i Matteus 28 och 18. Det står: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och hade jag mick nu hade jag gjort en mickdropp. För det var det typ det handlar om. När Jesus, det sista han gör, det är att han ger dig och mig ett uppdrag. Han säger inte, gå vin världen. Så här, wow, och lycka till by the way. Nej, han säger väldigt konkret. Han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och till och med i grundtexten så står det, medans ni går. Alltså hans tanke var, redan när ni är på väg någonstans. Och ni går på, nu ska jag nästan ha lite backdrop här, men jag får köra så här lite. Medan ni är på väg, medan ni är på väg, gå därför och gör lärjungar. Det var liksom soundet, det var det han ville åt. Men hans rop var lite djupare än så. Han menade på att du har varit med om någonting så bra att du kan inte behålla det för dig själv. Du måste ge det vidare. Därav titeln, Jesus kallar mig. Vad är det jag menar? Jag menar så här. Ett väldigt enkelt sätt. Att Gud kallar var och en av er. Inte bara att följa Jesus. Men att också att dela med sig av världens bästa nyhet. Den om en död återuppstånden Kristus som förvandlar liv. Som ger kraft när vi känner oss modlösa. Som ger oss energi när vi känner oss att den där energidrycken, den tog slut nu. För nu är inte det tillåtet längre. Ta in den här. Ja, men den ger liksom lite mer än bara för stunden. Den ger någonting för livet. Och det är så att vi som kyrka, vi är en kyrka va. Även om vi kanske kommer från lite olika platser. Så är vi en kyrka va. Och Jesus ger det här till oss som kyrka. Han kallar oss. Han säger inte, gå bara och förändra världen. Jag kallar er att förändra världen. Kall, det är någonting lite djupare än att bara gå och berätta lite om Jesus för de som du känner. Nej, ett kall. Det här kallas ju för missionsbefallningen. Det är liksom inte något allmänt löst, liksom hula hula, liksom, om du känner för det. Dela med dig någonting. Nej, det är ett kall, det är ett rop. Och han säger, jag kvalificerar dig. Jag kommer ge dig exakt det du behöver när du behöver det. Inte därför att du är snygg. Nej. Inte för att du är duktig på att spela något musikinstrument eller springa eller har liksom det rätta soundet. Nej. Utan för att han har utvalt dig och mig. Han har kallat dig. Det finns en berättelse som vi alldeles strax ska gå in i. Men okej att jag drar en story. Är det okej? Okej. Ja, bra. Tänkte annars hade det varit kört här. Jag var 22 år gammal. Det var ett tag sedan kan jag säga. Det var länge sedan. Före internets tid. Alltså, pre-internet time. Så gammal är jag. Nej, men nästan så. Jag befann mig i Indien med några kompisar. Och jag vaknade upp en måndag morgon. Och det lät ungefär så här. Uppmuntrande, eller hur? Ja, nej, det var inte speciellt uppmuntrande. Jag var rätt så sjuk, om man säger så. Jag mådde inte alls bra. Och där framåt måndag eftermiddag så känner jag... Vad händer? Och känner jag att mitt liv håller på att ta slut? What? Vad gör jag nu? Jag är ju på missionsresa. Jag ska ju berätta för andra om Jesus. Bara, Jesus, vart är du? Det här var inte planen. Vad händer nu? Och så ligger jag där på det här jordgolvet. Det finns liksom ingen så här vidare sjukvård man kan prata om direkt så där ute på vischan. Pre-internet också. Det fanns liksom inte, liksom, man kunde inte facetama morsan eller någon annan. Liksom, hello, hjälp. Det fanns inget sånt. Och så ligger jag där. Och så funderar jag över på det jag hade upplevt 2 år tidigare. När jag upplevde att Gud hade kallat mig till en speciell uppgift. Så det finns 2 sätt att se på kallelse. Den ena är den generella kallelsen. Den pratar jag precis om här alldeles nyss för er. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är liksom alla vi, va? Okej? Okay? Den ingår alla. Ingen exkluderar. Alla, det är som all inclusive liksom för alla. Och sen finns det en personlig kallelse. Alltså det är någonting som du och jag är speciellt kallade, någonting som är utvald av Gud att utföra. Och då hade jag upplevt det vid den tiden, 2 år innan. Ja, men jag upplevde att Gud kallar mig till att predika. Va? Och hela den grejen, det är en story för sig, men jag hade upplevt den grejen i varje fall. Och bestämt mig, ja men det ska jag ska prova och se hur det går. Det gick inte så jättebra som ni märker. För jag låg ju där och kände att livet, det försvann. Och i den stunden så började jag fundera på, hade ingen så här superbra relation med min pappa. Jag var liksom lite skakigt sådär. Jag hade träffat en snygg tjej som jag tänkte, när jag kommer tillbaka kanske hon och jag kanske kan bjuda ut henne. Sådär. Det vore något. 16 år. Yes, jag fick till det. Det var den tjejen. Yes. Jag är pro dating, liksom, det är bra. Hon sa nej till mig några gånger, men hon sa ju nej till 10 andra. Så jag var liksom nummer 11. Så att det hade flytt. Men jag tänkte på henne, jag tänkte på mängd olika grejer. Och i den stunden så kom jag tillbaka till den här frågan. Men Gud, har inte du en plan för mitt liv? Och i den stunden så upplever jag hur Gud bara fyller den här lilla rummet som jag befann mig med sin närvaro. Sen minns jag inte så jättemycket mer. Jag minns att det gick några dagar, eller jag vet att det gick några dagar. På fredagen reste jag mig upp och så var jag frisk. Från den här då, malariasjukdomen eller vad jag hade för någonting. Och på söndagen så var vi ute och skulle liksom predika igen. Återigen, som sagt, det gick inte så jättebra för mig. Så jag drog en predikan, pre-internet time, thank you Jesus. För den var ingen vidare. Alltså ingenting hängde ihop. Och så min tanke var att men nu ska jag fixa till det här. Så att människor börjar tro på dig Jesus. Och så här. Jag tänkte liksom, jag drar till med några lite bra grejer. Och alla satt där och bara, va? Och i det ögonblicket så insåg jag bara, oj. Det här var inte min tanke. Här finns det människor, det finns en man som inte kan se. Det finns en kvinna som är förlamad på ena sidan. Det finns så mycket sjukdom och behov på den här platsen. Jag kan inte hjälpa dem hur många fina ord jag ger till dem. Och så säger jag, Jesus, förlåt. Jag har helt missat grejen. Det var ju du som gjorde mig frisk. Det var ju du vill ju använda dig av mig, men jag bara står i vägen. Och så Gud, kom och åtminstone hjälp de här människorna. Precis som jag inte hade tillgång till sjukvård, så har de inte en minsta lilla chans att få hjälp. Och i den stunden, den här mannen som var blind, han började se. Kvinnan som var halvförlamad, hon började gå. Hon började springa runt i rummet. Och när hon började springa runt i rummet, då var den här andra som var sjuk, blev jätteglad och studsade upp och var också frisk. Vi hade inte ens, alltså, man ska ju hinna lägga händerna på folk och sådär, liksom Bibeln står. Nej, vi hann inte ens det. Och det var inte för att jag på något sätt, alltså den predikan var ju, jag kan liksom inte säga på det. Och inte min attityd var helt fel. Men Gud lyssnade till mitt hjärta, min ångerfulla hjärta. Och jag visade på att, okej, jag har inte så mycket att komma med. Men Jesus, gör någonting. Hur bristfällig jag än är, gör någonting. Och så klev han in och gjorde det han är riktigt bra på. Att vara Gud. Det finns en berättelse i Andra Kungaboken 4. Yes, vi tänker ta en liten stund och bara läsa den. Jättekort. Andra Kungaboken 4. Du som skriver anteckningar, skriv upp den. Och det står så här. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa: min man, din tjänare, har dött. Och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta båda mina söner till slavar. Och det var så här bara väldigt enkelt att hade man en skuld hos någon och man hade barn, då ärvde barnen skulden. Taskigt, va? Eller hur? Och det står så här. Elisa sa till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma. Och hon svarade: din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Då sa han: gå och låna kärl av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar det fram kärlen till henne och hon hällde av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner: ge mig ett kärl. Men han sa till henne: det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Han sa då: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Med vad betalade kvinnan sin skuld? Med kärlen? Nej. Med innehållet i kärlen, eller hur? Med oljan. Det var oerhört värdefullt vid den här tiden. Och idag kanske vi inte samlar kärl av olja, eller hur? Vad är vi mer inne på idag? Pizza, eller hur? Ja, det är vi inne på. Nu ska vi se här om vi kan få en liten pizza delivery här. Tack så mycket. Yes, box. Pizza är ju det vi samlar här. Den är god. Och då är det så här. En pizzakartong i sig själv, vad har den för värde på ett cirkus? Någon som vet? 3-2 spänn kanske. Enligt Google, som är min vän, 2 spänn. Genomsnitt. Typ så. Så pizzakartongen i sig själv är ju inte så värdefull, eller hur? Men det är det du lägger i produkten. Det då plötsligt så blir den här väldigt, väldigt värdefull, eller hur? Det då det liksom blir någonting att ha. Om du drar då parallellen då. Om du är pizzakartongen. Vad fyller du ditt liv med? Om jag fyller mitt liv med det här. En massa skräp. Vad blir mitt liv då? Skröpigt. Nej, men det blir ju inte riktigt det Gud har tänkt sig. Det Gud söker, helt enkelt, det är människor som dig. Som är villiga att säga: här är min pizzakartong. Låt mig få vara en del. Låt mig vara fyllningen i ditt liv. Låt mig få vara innehållet i din kartong. Då plötsligt så blir det här väldigt mycket mer värt, eller hur? Men vi är så många gånger upptagna med så mycket grejer. Det behöver inte vara dåliga grejer. Vi tror ibland att vi måste se ut, vara eller göra saker på ett speciellt sätt för att vara accepterade. För att leva det liv liksom som vi känner är, ja, men det här är bra, det här är kul, det här är meningsfullt. Men Gud säger någonting annat till dig ikväll. Han säger, jag vill bli din pizza. Ganska enkelt. Men frågan är om du är tillgänglig för det Gud vill göra i ditt liv. Om du öppnar upp dina öron, dina ögon och ditt hjärta för att Gud får göra någonting i ditt liv. Jag brukar tänka många gånger så här, att Gud söker inte efter perfekta människor. Långt ifrån det. Men han söker efter människor som är villiga att följa honom. Det står inte i missionsbefallning Matteus 28, gå över hela världen och var perfekta. Eller ha de här kläderna. Eller gör de här sakerna. Det står, gå och gör lärjungar. Det står inte gå och gör perfekta. Det står inte exakt hur vi ska göra allting. Men det står, när vi går däremot. När vi närmar oss Gud, som det står i Jakobs brev 4. När vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Det är det handlar om. När du fyller ditt liv med Gud, du får helt plötsligt ditt liv en helt annan dimension, en helt annan mening. Jag tänker många gånger på Moses. Moses, om man kan ta den här bilden liksom, han spenderar onödigt mycket tid med Gud egentligen. Om man kan nu göra det. Men han spenderar så mycket tid med Gud att ibland så lyste hans ansikte. Han var tvungen att skyla sig för folket i Israel. Va? Det händer någonting med människor som umgås med Gud. Det är någonting som de har. Det är någonting i deras liv som är attraktivt, som är intressant. När du går in i ett rum, när du går in på ICA, på din skola. Vad går du att bära omkring på? Vad känner människor i din omgivning? Känner de av närvaron av Gud? Eller vad känner de av? Vad är det du bär med dig för atmosfär? Vad är ditt liv fyllt av? Jesaja 6 måste vi ju läsa såklart. Ni hänger med? Yes. Grymt. Jesaja 6. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten. Med 2 täckte de sina fötter. Och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från de som ropade fick dörrpostarna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, be mig jag förgås. Till jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var en glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och jag sa det. När nu detta rört vid mina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbarare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Det år då kung Usia dog. Någonting hade förändrats. Någonting inträffade i Jesajas liv. Jag har hört om den här veckan. Här är jag, sänd mig. Men vad innebär det för dig? Om Jesus säger att han kallar på dig. Vad innebär det? Vi kan ha en mängd olika saker i våra liv som håller oss tillbaka. Vi känner oss precis som Jesaja. Jag känner mig igen så mycket i hans berättelse. Att vi känner oss inte värdiga. Hur kan jag komma till Gud? Du vet inte vad jag har gjort. Jag har gjort den grejen, den grejen, den grejen, den grejen, den grejen, den grejen. Och den grejen. Men Jesus säger, kom till mig, ni som törstar. Jag ska möta alla era behov. Det är det här evangeliet handlar om. Och vad är det som händer när vi söker Jesus? Vad är det som händer i vår inre när vi får del av vem han är och vad han vill göra? Ibland så tänker jag på det här ordet kallelse. Ibland har vi en uppfattning att, och vi har liksom, vi tänker lite bakvänt, vi tänker, vad kan vi göra för Gud? Men kallelse i den bibliska bemärkelsen talar om vad vi istället gör oss tillgängliga för. Det är mer en kallelse till Gud än för Gud. Tänk om du skulle tillåta Gud vara en större del av ditt liv. Hur skulle ditt liv kunna vara då? Vad skulle kunna bli annorlunda med dina beslut, din vardag, din tid? Jag tänker många gånger på Hudson Taylor som var en Kina-missionär på 1800-talet. Och han beskrevs i början av sin tjänst som en ganska jobbig typ. Han var irriterad. Han var liksom störd, han var liksom ingenting, ingen ville ta emot Jesus. Ingen ville liksom lyssna på vad han hade att säga. Och efter några år så återvände han tillbaka till England. Han kom inte på några återträffar för missionärer. Han liksom var i ensamhet, han tillbringade tid med Jesus. Efter 5 år så återvände han till Kina. Och då beskriver man honom som en man som... Jag kan läsa det citatet. Det står så här, en kollega om honom skrev så här. Han var nu en glädjefylld man. En ljusglad kristen. Ja, men hur var han innan? Ska inte missionärer vara så här positiva människor? Han hade varit en man som bar en stor börda innan, var rastlös. Och nu vilade han i Jesus och lät Jesus göra arbetet. Vilket gjorde den stora skillnaden. När han talade på möten verkade som en ny kraft verkade i honom, och i de praktiska sakerna i livet så var det en frid över hans liv. Bekymmer verkade inte ansätta honom som innan. Han kastade allt på Gud på ett nytt sätt. Han gav mer tid i bön, och istället för att jobba sent på nätterna så gick han upp för att jobba 5 på morgonen för att studera Bibeln och be många gånger 2 timmar innan ordinarie arbetsuppgifter. Och så skriver han så här till slut. Det var ett nytt liv som hade kommit till honom. Ett utan ett jag. Jag tänker då när jag läser vad den här kollegan skriver. Då kommer det här ordet i Jesaja 40 och 31. Då står det så här. Men det som hoppas på Herren får en ny kraft. Det lyfter med vingar som av örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Hebreiska ord för nya är utbyte. Alltså när vi spenderar tid med Gud så får vi en utbyte av kraft. What? Alltså min granne brukar säga till mig, ja men Andreas, du fuskar ju. Du har ju hjälp från han där uppe. Ja, då vill jag fuska väldigt gärna. Men det är någonting som händer när vi ger Jesus en plats i våra liv. Och skulle du anta den här utmaningen att svara på Guds kallelse idag. Att vilja söka den, ta reda på, men vad handlar det, vad gäller det för mig? Jag kanske inte kallar till att bli predikant eller jobba i någon kyrka eller något annat. Nej, men det är inte det handlar om. Jag tror att var och en av er är kallad för en uppgift. Det kan vara en mängd olika saker. Jag kommer att tänka på en företagare jag träffade för några år sedan. Och jag brukar inte göra det här, men ibland händer det. Det var en man som satt vid flygplats och han såg så glad ut, nästan som Albin här. Han såg liksom bara, visst ser han glad ut? Ja, han ser alltid så glad ut. Det är så underbart att komma till din kyrka. Jag ser så glad ut. Och han satt så här ungefär som Albin och bara var glad liksom. Och bara lyste om honom. Och jag bara gjorde den här smidiga, ni vet, man kommer med sin rullsväska. Så bara, och så satt jag med. Och så tog jag lite mod till mig, jag har blivit lite svensk genom åren. Hello. Jag bara, hello, how are you? Och så här, lite så här. Och sen så, are you a Christian? Är du en kristen? Och då säger han så här. Jag är en på nytt född, fylld av en helig ande och talar nya tungor. Själv då? Jo då! Jo då, jag tror också på Jesus. Så här. Och så börjar han berätta om vi börjar prata om lite grann vad jag gör, om mission och jag hjälper missionärer och liksom komma liksom till tjänst och liksom, mission, jag älskar mission men jag hatar mission. Ja, men vad menar du nu? Jag var i Afrika. 2 gånger har jag varit där. Det var värsta perioden i mitt liv. Det var så fruktansvärt, det var så smutsigt och så jobbigt. Och jag kom hem och hade ångest och mådde dåligt. Oj då, jag har ingen bra vittnesbörd det här. det gick ingen vidare det här samtalet. Tänkte jag, jag kanske ska gå då. Så fortsatte, och så säger han så här. Men jag frågade Gud. Ja, men Gud, det står att vi ska gå ut i hela världen. Men jag är inte kallad till Afrika i alla fall. Det vet jag. För den där hyddgrejen, det är inte min grej. Det finns inte bara hyddor i Afrika. Det var lite stereotypiskt. Och så säger han så här. Då kom jag hem. Och så bad jag. Så sökte jag Gud. Gud, vad är mitt kall för mitt liv? Och så fick han det här ordet business. Ja, men företag. Ja, men jag är hyfsat bra på det. Ja, jag ska jobba lite hårdare för det. Ja, hur har det gått sen dess då? Ja, då. Jag ger in till min kyrka så vi kan skicka. Jag underhåller ungefär 23 missionärer. Okej. Heltid, sa du. Ja, heltid. Jag ska ha 10 nya här till nästa år, har jag tänkt. För det går ganska bra för mitt företag. Ja, det säger din Rolex också, ja. Mm. Och så sitter jag där och så tänker jag bara, men han är ju inte ute och predika. Är det att leva i sin kallelse? Absolut. Och så säger han så här, ja, nu när vi har stora sådana här för, liksom board meeting, om jag glömmer av och ber i början, då avbryter de mig och säger, du har glömt att bett. Det blir så mycket bättre när du ber innan vi börjar våra möten. Gud har lett dem in bland stora företagare i världen för att berätta om vem Jesus är. Han lever definitivt i sin kallelse. Kallelse handlar inte bara om att bli predikant eller jobba i kyrkan eller någonting annat, utan det handlar om att komma in i det som Gud har förberett för dig. Det är det handlar om. Men för det så behövs det en ren och tom pizzakartong. Att vara tillgänglig. Så länge det fanns kärl i den här kvinnans hus så flödade mirakel. Vilket mirakel behöver du ikväll? Kom igen! Det sitter ett gäng här som behöver ett under. Och ni ser ingen väg ut. Och hallå, Jesus Kristus. Han kan göra det. Vilket mirakel behöver du ikväll? Du är idag i huvudsak på grund av de beslut som du fattar. Den genomsnittliga personen fattar ungefär 70 medvetna beslut varje dag. Det är 25 500 beslut om året. Över 70 år är det 1,788,500 500 beslut. Vilket beslut behöver du fatta idag? När du sätter alla dina beslut tillsammans över tiden av ditt liv. Är det ditt liv? Vilket är det beslut du behöver fatta idag? Vilket beslut är det du behöver fatta idag? Som bara gäller för dig. Det är inte din granne, det är inte din mormor och det är inte din hund. Utan det gäller dig. Jesus säger att han kallar på dig och mig ikväll. Jesus säger, jag kallar på dig. Vad är ditt gensvar på det? Vilket beslut behöver du fatta? Du vet, det som har mest inflytande över dina beslut är inte den information du har fått, den fakta du har fått, utan det är den sinnesstämningen du har när du fattar det beslutet. Går jag med ständig ångest, då kommer mina beslut att bli grundade utifrån det. Går jag i mitt liv och jag har en riktning. Jag vet inte exakt vart jag är på väg. Men jag är på väg hitåt. Och jag ska gå hitåt. För jag tror att Gud vill att jag ska gå den här vägen. Då kommer mitt beslut att vara fattat utifrån det. Vi har en pizzakartong. Vi har ett kärl. Vi har någonting i sig självt. 2 spänn. När vi fyller det med innehåll. Väldigt värdefullt. När vi låter Gud få vara med i våra beslut kring våran vardag, kring riktningen av våra liv, då har vi inte bara möjlighet att förändra våra liv, utan våran omgivning, våran region och våran värld. Det var det vi pratade om i morse när vi talade om Josias liv. Hans beslut att följa Gud, att låta honom ta den här platsen i livet, ledde fram till den största väckelsen i Israels historia. Och vi har sett det genom historien gång på gång på gång. När människor beslutar sig, jag ska ta det här på allvar. Jag vill göra någonting. Jag vill leva för någonting mer än bara mig själv. Jag vill att Gud ska vara en del. Jag vill säga ja till den kallelse, vad det nu än är. Och ikväll ska du få den här möjligheten att gensvara. Jag vill inbjuda för det första dig som känner att ja, men jag vill leva för någonting mer. Någon mer. Jag vill leva för någon annan. Jag vill bli sänd. För att om möjligt hjälpa någon annan. Nummer två, för dig som längtar efter att jag har ingen aning vad jag kallar till. Jag behöver ett ord. Jag behöver att Gud talar till mig. Det är nummer två. Och tre. Du som bara vill välkomna in Gud i din pizzakartong. Väldigt tre väldigt enkla och konkreta saker. Och medan vi ber nu och vi kommer ställa oss upp och kan vi göra det nu? Vi ställer oss upp och kommer ta en stund i lovsång. Kommer välkomna dig att komma till våran förbönsplats här. Och vi vill be tillsammans med dig för de här tre sakerna. Och kanske finns du här som du saknar kraft. Du kanske har hört om dopet i den heliga ande och du hör liksom andra som upplevt den kraften i att vara en nära relation. Och du känner att jag behöver det. Jag måste bara få tag i det. Vi ber för dig också. Du som har smärta i din kropp, vi ber för dig också. Ikväll är det din kväll. Du behöver inte vänta. Tre saker. Du som vill leva för att bli sänd till någon annan. För att leva för andra. Du som längtar efter att komma in i din kallelse. Upptäcka vad innebär det. Vad är min del? Och du som vill bjuda in Gud i din pizzakartong. Och säga, kom in Jesus i mitt liv. För dig vill vi be. Och vet du vad? Det här är det bästa. Här är vi en enda stor familj. Guds familj. Och jag har märkt att de tillfällen jag har rest mig upp, jag har gått från min bänk, någon har bett för mig. När jag fattat det beslutet redan där, det är då jag börjar se den förändringen i mitt liv. Så om du längtar efter förändring, då behöver du börja röra på dig rent fysiskt. När du börjar röra på dig rent fysiskt så ser Gud redan dig på väg till förbönsplatsen. Han kommer möta dig där du är på det sätt som du behöver. Höra hans röst, hans beröring över ditt liv. Jag vill be tillsammans med dig bara en enkel bön. Och sen är du varmt välkommen till förbönsplatsen. Det finns många förberedare. Vi vill be tillsammans med dig, stå med dig och gå med dig. Herre, så tackar vi dig för den här stunden. Och vi ber dig, Herre, att du skulle tala till var och en av oss på det sätt vi behöver höra din röst. Du säger, Herre, att du kallar på oss. Men vad innebär det för mig? Kom, jag behöver höra din röst i den här stunden. Jag behöver höra ditt ord tala in i mitt liv. Gud, jag vill att du skulle använda dig av mig. Och just nu så bara ber, Herre, bara sänd människor i min väg. Där jag kan få bli använd av dig. Och Herre, jag vill bjuda in dig i mitt hjärta. Som min frälsare. Som nummer ett i mitt liv. Jag ber om förlåtelse för alla mina synder. Jag ber att bara få komma till dig som jag är. Och jag tackar dig, Jesus, för att du har frälst mig. För att du har förlåtit mig. Och för att du gör mig ny. Och för att du fyller mig just nu med din heliga ande. Du döper i den heliga ande. Jag bara tackar dig, Jesus, för att du tar emot mig. Precis som den jag är. Som du har skapat mig. Jag vet, Herre, att du har en framtid och ett hopp för alla unga människor här inne. Du vet att du har en framtid och ett hopp för alla som lider av någonting. Som har smärta i sin kropp. Och just nu så kommer du till var och en som söker, som längtar efter dig, Jesus. Jesus, vi bara ber dig, vi är så små. Men vi ber att trots allt detta så får vi bara få komma till dig. Kom, Herre, med din ande. Kom med din kraft. Gör något nytt i oss. Hjälp oss att få mod att fatta de här svåra besluten idag. Den här kvällen, det hjärtat bultar efter just nu. Det jag behöver lämna. Det jag behöver gå vidare med. Herre, kom med din ande. Herre, kom. Herre, kom. Bara ber den här enkla bönen. Herre, kom. Kom, Herre, till oss. Vi ber, Herre, om allt detta. I Jesu namn, Herre. Amen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.